Assalamualaikum. Bra, vi gör så här. Folk har varit lite dåligt med informationen idag, så jag har ett förslag på den länken, om ni går dit. Så på första sidan där så finns det någonting som står nytt på sidan där, så står det regler kring mat, dryck och bjudningar. Det är en ficktext som handlar om bland annat mat, dryck och bjudningar. Om ni klickar på den texten, kapitel 1, mat och dryck, står det där. Så ser ni där att det står hur mycket bör man äta. Om man klickar på bilden, det är en PowerPoint-presentation, så att om man klickar på bilden så får man fram en ny text hela tiden. Så den första där, 1.1, så står det hur mycket bör man äta. Om man klickar vidare där så ser man att det står att äta faller under en av följande fem regelkategorier. Så det första han nämner, artikelförfattaren, som heter Sheikh Amjad Rashid, som är en ung shafi-lärd som är från Jordanien och har studerat många, många år i Jordanien och många år i Jemen också, och som för närvarande är i Jemen. Det är han som har författat den här texten på arabiska, och det här är en översättning till svenska. Så det första som han säger, det är obligatoriskt att äta så mycket att man håller sig vid liv. Och utöver det också är tillräckligt stark för att fullgöra sina plikter, såsom att be de föreskrivna bönerna eller fasta under den föreskrivna fastan. Så att när det gäller vad man måste äta, alltså så mycket mat som man måste äta, så är det så att man måste äta så mycket mat att man håller sig vid liv och att man har ätit tillräckligt mycket för att man ska känna sig så stark att man kan be de föreskrivna bönerna. Så till exempel när det gäller folk som är väldigt sjuka. Folk som är väldigt sjuka, så är det obligatoriskt för dem att äta hur som helst. Men det är inte obligatoriskt att ta medicin. Så att om man är väldigt sjuk så måste man hur som helst äta. Men det är inte obligatoriskt att ta medicin. Eller mat hör till det som vanligtvis leder till att man dör om man inte äter, så dör man vanligtvis. Det är väldigt starkt samband mellan orsak och verkan där, till skillnad från mediciner. Mediciner kan hjälpa, vi vet att mediciner hjälper ibland och ibland så hjälper de inte. Så därför har de rättslärda sagt att det inte är obligatoriskt att ta medicin om man är sjuk. Men det är obligatoriskt att äta. Och samma sak, så att man äter, när man äter tillräckligt mycket så att man håller sig vid liv, så är det också obligatoriskt att äta tillräckligt mycket så att man kan utföra till exempel bönen och fastan. Om vi klickar vidare där nu så ser ni att det står att det är rekommenderat att äta så mycket att man orkar utföra rekommenderade handlingar, så som att be sunna böner eller fasta. Det vill säga, när man har ätit så pass mycket så att man håller sig vid liv och kan utföra det man har ålagts att göra, så är det också rekommenderat att äta mer så att man orkar be sunna och fasta, rekommenderad fasta. Och klicka vidare och så ser man att det är tillåtet att äta så mycket att man orkar förtjäna sitt uppehälle. Och det är vad som avses med mättnad när detta nämns i den religiösa lagen. Så att så fort man hör talas om att det är tillåtet att äta sig mätt, eller att det inte är tillåtet när man är bjuden hos andra, att det inte är tillåtet att äta mer än att man har ätit sig mätt, så är det vad, när de pratar om mättnad, så är det det som avses. Och det här är i enlighet med hadisen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Adams son fyller ingen behållare värre än sin mage. Och det är tillräckligt för Adams son att äta några få tuggor som håller hans rygg upprätt. Men om han måste äta mer, så låter de fylla en tredjedel av magen med mat, en tredjedel med dryck och en tredjedel med luft, och spara en tredjedel till luft. Så att det är det som avses med mättnad i den religiösa lagen. Och det är alltid det, när man pratar om mättnad i fickböcker, som vi kommer att komma till här alldeles strax, så är det alltid det som avses. Om vi klickar vidare där, så ser vi att det står att det är starkt orekommenderat att äta sig mer än mätt när man inte har skäl att tro att man kommer att skada sig själv. Alltså det är starkt orekommenderat att äta sig mer än mätt när man inte har skäl att tro att man kommer att skada sig själv. Om man har skäl att tro att man kommer att skada sig själv, då är det förbjudet. Men det är starkt orekommenderat att äta sig mer mätt. Det vill säga, det är starkt orekommenderat i makro att äta mer än en tredjedel, att fylla magen mer än en tredjedel med mat, en tredjedel med dryck. Att äta utöver det är starkt orekommenderat. Om vi går vidare till nästa där så ser ni att det står att det är förbjudet att äta så mycket att man har goda skäl att tro att det är skadligt. Till exempel om en läkare har sagt åt en att om du äter mer av det här eller om du äter så mycket varje dag så kommer du att bli sjuk. Eller du kommer att skada dig själv. Då är det förbjudet att äta så mycket. Och det är också förbjudet för en gäst att äta mer av den mat som värden ställer fram än vad som krävs för att bli mätt. Utom i det fall då värden uppmanar gästen att äta mer eller om gästen har goda skäl att tro att värden inte har något emot det. Så det är förbjudet. Om man blir bjuden hem till någon så är det inte tillåtet, om man blir bjuden på mat till exempel, om man inte vet någonting om den här personen så är det inte tillåtet, man vet ingenting om värden, man vet inte om man vill att man ska äta mycket eller lite, så är det inte tillåtet att äta sig mer än mätt. Därför att det är det som är, det är det man utgår ifrån, att när man blir bjuden så vill värden att man ska äta sig mätt. Och mättnad som sagt, det utgår man ifrån från den religiösa definitionen av mättnad. Men om man känner värden, eller om värden uppmanar en att äta mer, eller om man har goda skäl att tro att värden inte har någonting emot det, då är det alltså tillåtet att äta mer än så. Och nästa där, så ser ni att det står att det är rekommenderat att avstå från att ställa fram olika sorters maträtter vid en och samma måltid, utom när man har gäster. Alltså att inte blanda flera maträtter igen. Att inte ställa fram till exempel kyckling och kött. Att inte äta, blanda ihop många olika rätter, utan att man äter en och samma maträtt, en maträtt per måltid. Bra, är det några frågor om det? För nu är vi klara med 1-1 där. Hur man kan veta när man har fyllt en tredjedel i frågan, det är en bra fråga. Alltså hur vet man när man har fyllt en tredjedel av magen? Och svaret som de lärda brukar ge, mina chefer har sagt, att var och en känner sin tredjedel bäst. Så det finns ingen exakt, det finns egentligen, vad jag känner till i alla fall just nu, ingen exakt definition av en tredjedel eftersom folk har olika stora magar. Så att var och en vet ungefär när man är, man vet garanterat när man har ätit för mycket. Så att man försöker se till att man äter mindre än så, helt enkelt. Du sa att det vid läkarordinationer kan vara förbjudet att äta vissa saker eller mängder. Det bör inte samma gälla för medicinen när man är sjuk. Nej, i det ena fallet så handlar det om att avstå från att ta medicin. I det andra fallet handlar det om att avstå från att äta. Så det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Att ta medicin är rekommenderat för vissa människor under vissa situationer. Men det är inte obligatoriskt. Som till exempel en person, ibland är det rekommenderat att inte ta medicin. Om det är en person som har väldigt stark tro och som inte tror att han kommer att vackla i sin tro när han avstår från att ta medicin, då är det rekommenderat. Men en person som inte har så stark tro bör ta medicin och förlita sig på alla som att det är det. Men det är som sagt, det är två olika saker. Att avstå från att äta någonting om läkaren har sagt att det är skadligt för en, det är förbjudet. Men inte om någon säger att man måste ta medicin för att det annars skulle vara skadligt. Därför att när det gäller medicin som sagt så är sambandet, alltså mellan orsak och verkan där, det är inte lika starkt som när det gäller mat. Bra, men då går vi vidare inshallah. Ni ser där 1-2 så står det rekommenderat beteende vid måltider. Och där är sånt som, det här kommer vi inshallah, de flesta känner nog till det här så vi går igenom det ganska fort. Det första är att när man äter, överhuvudtaget vad man än gör så bör man försöka formulera så många avsikter som möjligt. Alltså man bör försöka avse så mycket saker som möjligt, vad man än gör. Om man går till moskén till exempel, att man avser att vara i Guds hus. Att man avser att hälsa på alla man möter på vägen. Att man avser att hjälpa människor som har det svårt på vägen. Att man avser att läsa Koranen när man kommer till moskén. Att man avser att be tillsammans med andra och så vidare. Så man försöker ha så många goda avsikter som möjligt. Därför att Allah som att det kommer att belöna en för varje avsikt. Och samma sak när man äter. Så det står där att avse att stärkas för att kunna tillbe Gud. Man bör inte äta bara för njutningens skull. Så att när man äter att man har en avsikt att stärkas för att kunna tillbe Gud. Det är en avsikt. En annan avsikt är att lyda Allah som att det är. Därför att Allah som att det beordrar oss i Koranen eller uppmanar oss i Koranen och säger ät och drick. Och i en hadith så säger profeten säger sallam att i ungefärlig betydelse av hadisen att den som Allah är nöjd med den som äter av hans mat och sen tackar honom för det. Alla är nöjda med den som dricker av, han, av den dryck som han ger honom och sen tackar han sen, och är tacksam för det. Så att man avser dels att stärka sig själv för att orka tillbe Allah som varit ärlig. Dels för att lyda hans order i Koranen, att, man, att han har beordrat oss att äta och dricka. Och dels att man äter för att känna tacksamhet. Och sen andra avsikter också, om man kommer på andra avsikter så är det bara bra. Men man bör inte äta bara för njutningens skull. Det är vad de rättslärda har nämnt. Man bör inte bara sätta sig och äta bara för att det är gott. Bland det som är rekommenderat också, det är att man nämner Guds namn innan måltiden. Och det minsta man bör säga är i Guds namn, det vill säga Bismillah. Och det bästa är att börja måltiden med att säga Bismillahirrahmanirrahim. Och sen är det också självklart rekommenderat när man äter till exempel att man säger Allahumma bariklana, fima razaqtana, wa at'imna khayran minhu. Gud, välsigna oss i den mat som du har givit oss och ge oss bättre mat än den att äta. Både i dunja och i akhira. Och om man dricker mjölk så är det rekommenderat att istället för att säga ge oss bättre mat, wa zidna minhu säger man istället, och ge oss mer av det. Därför att det har kommit i en hadis att profeten säger som har sagt att det finns ingenting, ingen dryck bättre än mjölk. Glömmer man att säga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim eller Bismillah innan man äter och kommer på det under måltidens gång eller efter att man ätit klart, så är det rekommenderat att säga Bismillahi awwalahu wa akhirahu, eller i Guds namn i början och i slutet om man översätter det ordagrant. Och om man dricker är det också rekommenderat. Är det också rekommenderat att säga, ursäkta, det är, när man har druckit klart så är det rekommenderat att säga Alhamdulillahi alladhi ja'alahu adban furatan bi rahmatihi, alltså lov och pris tillkommer Gud som har gjort den här drycken söt och ren genom sin barmhärtighet. Och lam ja'alahu milhan wa jaja bi dhunubina, och som inte har gjort den salt och bitter på grund av våra synder. Och gå vidare i texten här så ser ni att det står att tacka och prisa Gud efter måltiden. Att man säger alhamdulillah efter att man har ätit. Och profeten frid och välsignelse vare med honom. Profeten s.a.v. har anvisat många olika sätt att göra detta. Alltså en sak är att man säger till exempel när man har ätit klart alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Att lov och pris tillkommer Gud som har givit mig den här maten utan någon som helst kraft eller förmåga från min sida. Eller att säga alhamdulillah efter maten bara, om det är för långt och man inte känner till någonting annat. Men att tacka Allah som har ätit för maten. Och nästa som ni ser är att det är rekommenderat att äta och dricka med höger hand. Och det är starkt orekommenderat att äta eller dricka med vänster hand. Och i Shafi-skolan så säger de att det är ingen skillnad. Man ska inte äta med båda händerna. Om man äter en macka till exempel eller vad det nu är. Man ska hålla handen med höger, hålla maten med höger hand. Så att enligt Shafi-skolan så är det starkt orekommenderat att hålla maten med båda händerna. Så man äter med höger hand. Och i en hadith har det sagt att man ska äta med vänster hand. Eftersom shaitan äter med vänster hand. Och i en annan hadith har profeten sagt att den som efterliknar ett folk, den som härmar ett folk hör till dem. Så att den som äter med vänster hand efterliknar shaitan, så det ska man alltså undvika. Nästa som står där, det står att äta med tre fingrar. Det är rekommenderat att äta med händerna. Det är inte förbjudet att äta med bestick, men det är rekommenderat att äta med händerna. Och om man äter med händerna, man ska äta med höger hand som sagt. Och man ska försöka äta med tre, det är alltså tummen, pekfingret och långfingret. Utom om det är sån mat som är svår att få tag på. Då kan man använda alla fingrarna på höger hand om man vill. Till exempel om man äter ris. Eller om man äter någonting annat, bulgur eller någonting annat som är svårt att få tag på. Men annars är det rekommenderat att äta med tre fingrar. Nästa, att äta av den mat som är närmast. Och det här gäller förstås om man äter tillsammans med andra på ett fat. Om man äter på en egen tallrik så gäller inte det här. Men om man äter tillsammans med andra, om det är ett stort serveringsfat till exempel som alla äter ur. Så är det rekommenderat att äta av den mat som är närmast en själv. Att man inte sträcker sig över fatet. Utan man äter från den plats som är närmast. Och i allmänhet, generellt sett, så är det också orekommenderat att äta från fatets mitt. Eftersom profeten säger som har sagt att barakan kommer ner i fatets mitt. Så att om man äter upp det i mitten så blir det mindre till dem. Alltså det blir mindre. Det blir mindre baraka i maten. När man äter tillsammans med andra från ett fat så äter man alltså från det som är närmast den. Nästa, att slicka fingrarna av fatet efter avslutad måltid och att äta den mat som eventuellt fallit på golvet. Det är också rekommenderat att slicka av fingrarna innan man tvättar dem eller innan man torkar av dem. Och även att slicka fatet. Och att äta den mat som eventuellt fallit på golvet. Och det här är ju någonting som de flesta som är uppväxta i västvärlden så har svårt med. Dels att äta mat som eventuellt fallit på golvet och dels att slicka på fatet. Och det är för att vi har tagit det för vana att äta oss proppmätta alltid. Och är man proppmätt så har man ingen lust att äta någonting som har fallit på golvet och man har ingen lust att slicka något fat. Utan då har man ätit allting. Men det här är också någonting som profeten säger sällan. I en beskrivning av honom i Shamail så säger den som berättar hadithen, vad kan du göra din munema, vad in dacka? Att profeten säger som brukade vörda alla gåvor som kom från Allah som det, även om de var små. Och en gång så var han inne hos Aisha och såg att det låg några matrester på golvet. Och då bad han om att de skulle tas upp och ätas upp. Och han sa, lämna ingenting till shaitan. Men som sagt, så att profeten säger som han satte värde på precis allting. Och i en hadith Qudsi det berättas i en hadith Qudsi att Allah som det uppenbarade för Dawud alaihissalam att om jag ger dig en skämd daddel, alltså en rutten daddel, så ska du veta att jag har kommit ihåg dig därigenom. Så att vad man än får från Allah som att är, så är det en gåva från Allah som att är. Även om man själv kanske tycker att om jag skulle föredragit en daddel som kanske inte var halvrutten eller kanske inte ett riskorn som hade legat på golvet jag skulle vilja ha. Men allting kommer från Allah som att är det. Så att bara borsta ner och kasta det anses vara, det är en form av otacksamhet. Så det ska man undvika. Nästa, som också rekommenderat, är att äta tillsammans med andra och att samtala under måltiden. Att det är rekommenderat att äta tillsammans med andra och att samtala under måltiden. När man samtalar med andra, att man pratar om någonting som är lämpligt. Inte pratar om sånt som kanske väcker anstöt. Och att man undviker att prata med mat i munnen. Och när andra pratar, att man inte tittar. Det är också orekommenderat att titta på någon som äter. Därför att personen kan bli förlägen, alltså han kan skämmas. Man ska inte sitta och stirra på folk som äter. Men att prata tillsammans, att prata, det är också någonting som profeten SSLM har rekommenderat. Och också att äta tillsammans med andra, det är också någonting som profeten SSLM har rekommenderat. Nästa, så står det att utföra ghusl före maten om man är i ett orent tillstånd. Därför att om man är i ett tillstånd av janaba, när man till exempel har haft sexuellt umgänge, så är det starkt orekommenderat att äta innan man gör ghusl, eller åtminstone innan man har tvättat händerna och de privata delarna. Så det bör man göra. Man bör inte äta eller dricka innan man gör ghusl. Det bästa är att göra ghusl. Kan man inte göra ghusl eller orkar inte av någon så ska man åtminstone tvätta händerna och könsdelarna. Bra, så det var det som var rekommenderat. Eller det är inte bara det, men det är det som nämns i den här texten och det som är rekommenderat. Är det någon som har några frågor om det? Bra, men då var det inga frågor om det. Då går vi vidare inshallah. Och där ser ni att det första som är orekommenderat starkt, det är att äta i lutande eller liggande ställning. Så man ska inte ligga ner när man äter, man ska inte heller sitta lutad mot en vägg. Eller lutad mot stolsryggen kanske heller. Utan man ska sitta upprätt när man äter. Och det har också kommit oss till del via hadiser. Att profeten sallallahu alaihi wasallam säger i hadisen där, akulu ana muttaqiun, att jag äter inte i lutande ställning. Och om det här gäller i mat så bör man ju tänka efter hur man beter sig till exempel när man sitter ner och gör dhikr eller när man sitter ner i moskén. Att om det är särskilt orekommenderat att äta medan man lutar sig så ska man inte heller sitta i moskén med ryggen lutad mot väggen. Utan det är bättre att man sitter. Om man inte har självklart om det så att man har problem med ryggen eller problem med att det är väldigt, väldigt, väldigt obekvämt att sitta upprätt. Då är det en annan sak när man är i moskén till exempel. Man bör åtminstone undvika det när man äter. Nästa sak som är starkt orekommenderat är att föra munnen nära fatet så att matrester faller tillbaka på fatet. Och det här gäller ju också då i synnerhet, speciellt när man äter tillsammans med andra. Alltså när man äter från ett och samma fat. Därför att eventuella rester som blir över och så får man kanske matbitar som har varit i någon annans mun som man ska ge sen till någon annan. Det är inte så trevligt. Det tredje som nämns är att klaga på maten om den tillhör någon annan. Alltså om det är någon annan som har lagat maten, om det är någon annans mat, så är det starkt orekommenderat att klaga på maten. Och de lärda har nämnt att säga till exempel att maten är osaltad, det är att klaga på maten. Så till och med det, man ska undvika att säga sånt. Man ska undvika, och profeten säger att det är välkänt också i Shamail, en hadith, med Abba Tamim Qatt. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam klagade aldrig någonsin på mat. Om man gillade maten så åt den, och om man inte gillade den så lämnade han den bara och var tyst. Så han klagade aldrig på mat. Nästa bland det som är orekommenderat, det är att dricka direkt ur tillbringarens öppning. Alltså tillbringarens öppning, alltså man har en flaska till exempel, eller man har en karaff som man vanligtvis häller i någonting annat. Men om man har en egen flaska som man själv bara ska dricka ur, så är det inte orekommenderat. Man lagar den. Utan det är ofta sådana tillbringare där man använder för att hälla upp åt andra. Så man har en flaska där man ska använda för att hälla upp åt andra, då är det starkt orekommenderat att dricka ur den. Men om man bara har köpt en egen, vad ska man säga, en sån här liten flaska, 33 centiliter eller vad det är, som man ska dricka själv, så är det inte orekommenderat att dricka ur den. Nästa, att andas i dryckeskärlet när man dricker. Och det här gäller för en själv. Om man dricker i ett glas till exempel. Att man håller andan när man dricker. Och inte att man börjar andas och håller kvar glaset vid munnen för att hämta andan. Och sen så andas man ur och sen så dricker man vidare. I allmänhet så är det ju, när man dricker så ska man inte hälla i sig. Profeten har avrått från att hälla i sig. Man bör läppja i sig. Man bör läppja i sig när man dricker. Det vill säga att man, ordet som används på arabiska, det är att man nästan suger i sig vattnet. Så att det är munnen som arbetar, om man ska säga. Inte att man bara vänder huvudet rakt upp och sen så bara häller man i sig. Det är inte rekommenderat. Utan det som är rekommenderat är att man läppjar i sig vattnet. Och att man dricker i 3 omgångar. Nästa som är, ja, att man dricker i 3 omgångar. Då är det också rekommenderat att man säger bismillah. Och sen så för man glaset i munnen. Och sen dricker man 3 klunkar. Säger alhamdulillah, tar ner glaset. Andas. Tar upp det igen, säger bismillah. Dricker 3 klunkar. Tar ner det, säger alhamdulillah. Och sen 3:e gången, då kan man dricka hur mycket man vill. Men det som nämns sen som är starkt orekommenderat är att dricka när man står upp eller ligger ner. Så att det är starkt orekommenderat att dricka när man står upp. Och samma sak när man ligger ner. Är det några frågor om det? Frågan är det de som frågar här. Alltså att jag nämnde förut att det är bättre, man ska inte sitta lutad i moskén utan att det är bättre att sitta upp. Då får vara frågan, men är det bättre att göra, när man gör dricker till exempel, är det bättre att ligga ner än att vara lutande? Allah som säger i Koranen att man ska minnas Allah som att det är både stående, sittande och liggande. Så att dricker ska man aldrig upphöra att göra egentligen. Man ska aldrig upphöra att göra det. Men det jag menar när jag sa det jag menar framförallt att folk när de kommer in till moskén brukar till exempel sätta sig lutade mot en pelare eller lutade mot väggen och sträcka ut benen. Och det är inte det bästa sättet att sitta. Profeten sallam åt inte ens på det sättet. Än mindre gjorde han någon ibada på det sättet. Så att man bör inte sitta så när man läser Koranen till exempel. Men är det valet mellan att läsa Koranen eller att inte läsa Koranen, då självklart ska du läsa Koranen sittande lutande mot väggen. Så man ska inte lämna läsande Koranen bara för någonting som hör till adab eller etikettsreglerna. Så vi har kommit till 1.4 där det står fester och bjudningar. Och där står det: det är rekommenderat att bjuda andra på mat, liksom att tacka ja till en vanlig inbjudan. Så att det är rekommenderat att bjuda andra på mat, och det är också rekommenderat att tacka ja till en vanlig inbjudan. En vanlig inbjudan här, vad som avses här, det är alltså alla andra inbjudningar än till en bröllopsfest. Och det är därför han säger direkt efter, när man blir bjuden till en bröllopsfest är det obligatoriskt att tacka ja, förutsatt att följande villkor uppfylls. Och nu kommer han kommer att räkna upp olika villkor. Men generellt sett, alltså att blir man bjuden hem till någon så är det rekommenderat att tacka ja. Men om man blir bjuden på en bröllopsfest så är det obligatoriskt att tacka ja, förutsatt att följande villkor uppfylls. Det första är att värden är muslim, alltså att den som håller i festen är muslim. Om värden inte är muslim, men man hyser hopp om att han kommer att bli muslim, eller om den som bjuder är en icke-muslims granne eller släkting, är det rekommenderat att tacka ja. Så att det första villkoret för att det ska vara obligatoriskt att tacka ja till en bröllopsfest är att värden, han som håller festen, är muslim. Annars är det som i de här fallen som man nämnde här. Om värden inte är muslim men man hyser hopp om att han kommer att bli muslim, eller om den som bjuder är en icke-muslims granne eller släkting, då är det rekommenderat men inte obligatoriskt att tacka ja. Det andra villkoret är att värden inte uteslutande väljer att bjuda rika gäster bara för att de är förmögna. Alltså förr i tiden så kanske det var vanligt, eller kanske även idag, att man bjuder bara de rika, alltså som man har någon tillställning där man bara har det som skryt eller gör en stor sak av att bara bjuda de rika. Så att om det är en person som bjuder till en bröllopsfest och bjuder uteslutande rika personer, då är det inte längre obligatoriskt att tacka ja att gå. Nästa, villkor för att det ska vara obligatoriskt, det är att inbjudan gäller bröllopsfestens första dag. I vissa fall så har man ju bröllopsfest en, två eller tre dagar. Eller två eller tre dagar, eller kanske ännu fler. Om man blir bjuden till bröllopsfestens fjärde dag, eller tredje dag, eller andra dag, då är det inte heller obligatoriskt att tacka ja. Men om man blir bjuden till den första dagen, då är det obligatoriskt att tacka ja. Nästa. Att värden eller hans företrädare personligen inbjuder gästen. Till skillnad från om man får en sån här, någon ringer och säger, ja det är en bröllopsfest, ska du komma? Alltså den och den ska gifta sig, han har bjudit den som vill komma. Alltså det är en allmän inbjudan, nu är det inte obligatoriskt att tacka ja. Utan det är bara obligatoriskt om de villkor som har nämnts innan och även det här villkoret att värden själv, alltså han ringer upp och säger, ja jag ska gifta mig, vi ska ha bröllopsfest, jag vill att du ska komma. Eller om värden har sagt åt någon att ringa till folk eller säga åt folk. Till exempel om en person ska gifta sig, säger han åt sin kompis att ja, men gå till Omar och säg till honom att jag vill att han ska komma. För då är det som om han personligen har bjudit in dig. Men som sagt, inte om det är bara en allmän inbjudan. En personlig inbjudan. Alltså att värden eller värdens företrädare har vill att du personligen ska komma. Så han säger till dig att han vill. Eller på annat sätt förmedla till dig att han vill att du ska komma. Nästa. Att värden inte godtar gästens ursäkt att inte delta. Så att till exempel värden ringer och säger att jag ska bröllopsfest på måndag och vill att du ska komma. Och så säger man, jag skulle helst slippa om jag kan. Jag har kanske någonting att göra. Jag har en tenta som jag vill plugga till exempel. Om värden godtar ursäkten, då är det inte obligatoriskt att komma längre. Men om han säger nej, men jag vill att du ska komma i alla fall, då är det fortfarande obligatoriskt att komma. Nästa. Att gästen inte har goda skäl att tro att maten är av tvivelaktigt ursprung. Om han har goda skäl att tro att maten är av tvivelaktigt ursprung, är det tillåtet men inte obligatoriskt att tacka ja. Så till exempel idag, man blir bjuden på en bröllopsfest och det förväntas då när man kommer hit att man ska äta. Men om man då misstänker att maten inte är halal, inte bara misstänker så ogrundade misstankar, utan man har goda skäl att tro att maten är av tvivelaktigt ursprung. Man vet till exempel att den här personen äter inte halal mat. Eller om man själv följer den åsikten att mat på ICA inte är halal och man vet att de här personerna äter mat från ICA, då är det inte längre obligatoriskt att tacka ja till den här inbjudan. Och sen nämner den här också i det här sammanhanget att om större delen av världens tillgångar är förvärvade på ett otillåtet sätt, är det starkt orekommenderat att tacka ja. Om större delen av världens tillgångar är förvärvade på ett otillåtet sätt, är det starkt orekommenderat att tacka ja. Det är förbjudet att äta sådant som man vet har inhandlats med pengar som förvärvats genom förbjudna transaktioner. Så man vet att man har blivit bjuden av en person som till exempel har tjänat sina pengar på ett otillåtet sätt, kanske genom räntetransaktioner eller annat, då är det starkt orekommenderat att tacka ja. Det här är förutsatt att man vet att man inte har använt de här sina förbjudna inkomster till att köpa mat. Om man vet att man har använt de pengarna, att de pengarna man har använt är förbjudna för att köpa den här maten, då är det förbjudet att äta av maten. Och det är det som nämns i nästa punkt här. Det är förbjudet att äta sådant som man vet har inhandlats med pengar som förvärvats genom förbjudna transaktioner. Så i sådana fall är det inte ens, då handlar det inte ens om det obligatoriskt att tacka ja, utan nu är det starkt orekommenderat och det kan till och med vara förbjudet att tacka ja. Nästa är att värden är av samma kön som gästen. I annat fall måste gästen eller värden vara i sällskap med en mahram. Så till exempel om det är en kvinna som bjuder en man på en bröllopsfest eller om det är en man som bjuder en kvinna, då är det inte obligatoriskt att tacka ja, utom om man, det finns en mahram på, om man, antingen mannen har med sig en mahram eller om kvinnan har en mahram i. Nästa som gör att det inte är obligatoriskt att tacka ja till en bröllopsfest, det är att värden inte är orättfärdig, alltså fasik, eller att han bjuder in andra bara för att få ett gott rykte. Alltså om det är känt att han bjuder in massa människor bara för att få ett gott rykte, han får högre status av att bjuda en själv. Så att man vet att man blir bjuden bara av den anledningen att han ska få högre status till sin fest. Då är det inte heller obligatoriskt att tacka ja. Nästa. Att gästen inte har en sådan ursäkt som befriar honom från att delta i den gemensamma bönen. Alltså till exempel, att be tillsammans med andra i moskén är starkt rekommenderat vanligtvis. Det är farkifaya egentligen. Men det är inte obligatoriskt att gå. Och inte är det starkt rekommenderat när man är sjuk till exempel, väldigt sjuk. Eller om det ösregnar ute, så att om man går ut och man inte har något paraply, att hela ens kläder kommer att bli genomblöta. Eller andra ursäkter som nämns i samband med det. Har man någon av de ursäkterna, så är det inte heller obligatoriskt att tacka ja till en bröllopsfest. också så nämner den här att det inte förekommer något förbjudet på festen, så som vin, musikinstrument, bilder, statyer, eller att det finns personer där som kastar otillåtna blickar på medlemmar av det motsatta könet, alltså på bröllopsfesten. Så att om det förekommer någonting som är förbjudet, så är det inte heller obligatoriskt att gå dit. Tvärtom så blir det förbjudet att gå dit om man inte vet att ens närvaro kommer att hindra dem från att göra det som är förbjudet. Då kan det vara obligatoriskt att gå dit i alla fall. Men om man vet att de till exempel att det serveras alkohol på bröllopsfesten och att om man går dit så kommer inte det påverka någonting, då är det förbjudet att gå dit. Då ska man undvika det. Och sen nämner han där att tacka ja till en bröllopsfest är obligatoriskt, som vi har sagt innan. Men att äta där är bara rekommenderat. Så att om man går dit så är det inte obligatoriskt att äta, utan det som är obligatoriskt är att gå dit. Men det är inte obligatoriskt att äta av maten där. Så att en fastande person är inte befriad från plikten att närvara. Så att även om du är fastar så kan du inte säga nej, jag kan inte komma, jag fastar. Därför att det som är obligatoriskt är att gå dit, inte att äta. Och det är rekommenderat för den som genomför en frivillig fasta att avbryta denna om världen annars skulle ta illa upp. Så att om man vet att världen tar illa upp av att man inte äter, då är det bättre att bryta fastan. Det är inte obligatoriskt, men det är bättre att bryta fastan och att äta. Men om man vet att världen inte har någonting emot det, eller om man har goda skäl att tro att världen inte har någonting emot det, då är det bättre att fasta vidare. Var det några frågor om det? Frågan är det brist på respekt, nonchalans som ska undvikas då man inte ska luta sig tillbaka när man äter, eller är det för matsmältningens skull? Eller kanske både och, eller finns det andra skäl som du känner till? Bra fråga, jag är inte helt säker på anledningen. Men det jag har hört från en del av mina lärare, det är vad de har sagt, att de har gjort en jämförelse just med mellan tillbedjan och mat. Och därför så är det långsökt att tro att det bara är för matsmältningens skull. Men Gud vet bäst. Nej, det är inte, frågan är alltså det här villkoret att om man känner till att det finns, om världen har införskaffat sina pengar på ett tvivelaktigt sätt. Alltså om det gäller bara muslimsk värld eller inte. Nej, det gäller för både och. Därför att även när det gäller muamalat, de här ekonomiska transaktioner och sånt, så gör man ingen skillnad i Shafi-skolan mellan muslimer och icke-muslimer. Så att det en icke-muslim har tjänat in på otillåtet sätt, det är fortfarande otillåtna pengar. Det är inte tillåtet att ta just de pengarna. Till exempel om jag går till en affär där de säljer öl till exempel. Men de säljer också saker som är tillåtet. Nu är alla de här pengarna som finns i kassan. Där är ju en blandning, en hopblandning av det som är tillåtet och det som inte är tillåtet. De har växlat och de har givit tillbaka så att allting är en enda röra där inne. Så där vet vi att det finns pengar som är förbjudna och pengar som är tillåtna. Men det är inte förbjudet att ta det. Det som är förbjudet är att ta de pengarna som man vet precis de pengarna är förbjudna. Där är det förbjudet. Så att om du ser till exempel att en person skulle köpa öl för 100 kronor och ger 100-lappen. Och sen är du helt säker på att det är just den 100-lappen du får. Där är det problem. Men om man inte vet om det är den 100-lappen eller om det är en annan 100-lapp. Så att man ska undvika de pengarna som man vet säkert är förbjudna. Men de som är osäkert, de är inte förbjudet att ta. Och det är ju tur det, för annars skulle det vara helt omöjligt att leva i det här samhället. Allting är ihopblandat. Inte bara det här samhället, i alla samhällen, även muslimska samhällen. Bra, vi går vidare. Vi ska avsluta det här. Det finns ett kort kapitel till som heter rekommenderat beteende för gäster. Och det första är det som sagt att tacka ja till en inbjudan. Och det här kan ju som sagt vara obligatoriskt om det är en inbjudan till en bröllopsfest. Men vanligtvis att tacka ja, det är rekommenderat. Nästa är att man har en god avsikt när man tackar ja. Att man till exempel avser att glädja den som har bjudit. I en hadith så säger profeten sallam att de bästa handlingar utöver de obligatoriska är att glädja en muslim. Så att det är också en bra avsikt att man tackar ja inte bara för att man tror att det kommer finnas god mat där, utan man tackar ja för att man vill glädja någon. Man tackar ja också att man avser att träffa andra muslimska bröder eller systrar för att man ska kunna prata om religionen till exempel. Det finns många avsikter man kan ha. Nästa är att inte äta mer än världen tillåter. Och det här är ju självklart förbjudet. Annars, det här är inte bara rekommenderat att inte göra det. Men om man äter mer än världen tillåter så blir det förbjudet. Det är som du själv maten har. Nästa, att inte äta mer än den man äter tillsammans med. För att inte beröva dem deras del. Så att om man äter till exempel från ett fat. Eller om man äter på tallrikar och man slevar upp åt sig själv. Att man inte ska äta mycket mer än alla andra. Eller mer än alla andra överhuvudtaget. Och nästa, att be för världen innan man går. Alltså att göra dua. för världen innan man går. Till exempel Aftara Indo Komo Sa'i Mun och Akara Tamo Komo Labrar och Salata Lai Komo Melaika och Atam Allah Menata Amana och Asakamun Sakana. Eller liknande, alltså att man ber för världen, alltså att må Gud ge honom mat eller henne mat som har givit oss mat. Och må Gud ge honom eller henne dryck som har givit oss dryck. Så det var väl det. Nästa vecka inshallah så ska vi, om ni vill så fortsätter vi lite på den, men varva den med El Maqasid. Därför att El Maqasid som egentligen är den boken som vi utgår ifrån. Var det att för mig är det lite roligare att undervisa någonting annat än en salat och wudu hela tiden. Så att jag, för min del så blandar jag gärna. Men nästa lektion blir det så för att vi läser 40 minuter eller 50 minuter ur El Maqasid och sen 10 eller 20 minuter ur den här texten. Ja, men om det inte är några frågor då avslutar vi nu inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم فانا وعلمنا تنار ذات ما ينمي عفونا تهري قلوبنا اللهم انظرنا إلى نظر رحمته ولينا توبة من رسوله وتحرنا قلبا وجسدا وروحا اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا كل مهل للخلق يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك ويحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة